Många som skriver böcker eller uttalar sig eller jobbar med det här på andra håll är tvungna att titta på de studier som finns. Ibland är det små studier, och jag tycker inte det i sig är ett problem att uttala sig utifrån dem. Problemet är när man inte är tydlig med vad det är man lutar sig mot. Jag kan inte dra mig till minnes att jag har jobbat med en enda författare där jag inte har känt att den här personen vill verkligen hjälpa, den här vill bidra, hjälpa andra människor. För mig handlar det mycket, mycket mer om att uppmana mina författare och vara tydliga med hur pass vetenskapligt grundat det är, eller är det deras egna åsikter. Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma, som ges ut av Epi och som leds av mig, Marie Söderqvist. Idag har vi ett proffs på hälsotrender här, kan man säga. Hon kanske både skapar trender och fångar in trender och har lanserat en av de mest, eller många av de mest framgångsrika författarna inom hälsoområdet i Sverige. Cecilia Wiklund, välkommen hit.
Tack så mycket för den presentationen.
Ja, men du har ett Instagramkonto där du kallar dig för hälsoförläggaren också, eller hur?
Ja, det stämmer. Mm.
Och du har gett ut många, Emma Frans, Maria Borelius. Vi pratade om 24-timmarskoden, som ju inte är en svensk men en översättning. Många av de bästsäljande hälsoböckerna.
Mm. Anders Hansen är ju den som flest människor
just
känner till.
Var det du som upptäckte honom också?
Jag har för mig att han skickade in manus, eller en manusidé själv. Och sen så plockade vi upp den.
Alltså den Järnstark, hans
Nej, hans första bok är faktiskt Hälsa på recept, som han skrev tillsammans med Carl-Johan Sundberg.
Just det, som är lite mer forskningsorienterad. Eller de har tittat på hur det går för dem som får det utskrivet på recept.
Nej, det är inte så heller. Utan det är egentligen vad motion gör för vår hälsa. Och då har de tittat på forskningen och sammanställt det. Så där började Anders bokresa, och på den tiden var jag redaktör. Och sen under tiden med Järnstark så bytte jag från redaktör till förläggare. Så jag har följt hela hans bokresa, vilket har varit jättespännande.
Han har faktiskt varit med i podden en gång och pratat om just detta. Men var det han själv som kom på? För då är det ju lite samma tema på bägge böckerna, men Järnstark kanske är ännu mer koncentrerad.
Ja, vi hade ju ett kapitel i Hälsa på recept som fokuserade på hjärnan, och Järnstark är egentligen en utvidgning av det kapitlet.
Spännande. Ja, men då är det ju rätt att kalla dig stjärnförläggare. Det är klart man vill ha en sån där, jag har hittat en av Sveriges mest bästsäljande författare.
Det är ju fina ord. Mm. Men vi är ju också många som samarbetar hela tiden, och utan alla fantastiska författare så gick det ju inte.
Hur är det själv då? Är du en hälsosam person?
Både och. Jag är ju det från början. Jag har tävlat och tränat på elitnivå när jag var ung.
I vilken sport?
Konstsim.
Ah. Mm. Oj, vad häftigt. Och originellt också.
Ja, det är inte så många i Sverige som håller på. Så det gjorde jag under 12 års tid. Och när jag lade den karriären på hyllan så utbildade jag mig till gruppträningsinstruktör och kostrådgivare. Och det har liksom alltid varit ett intresse för mig. Men sen så har jag en rygg som bråkar, som gör att jag de senaste 20 åren inte har kunnat träna så som jag egentligen vill, och har blivit mycket mer Svensson. Så att vardagshälsosam skulle jag mer kalla det.
Men om man håller på med konstsim, simmar man mycket då också? Alltså vanlig simning? Mm.
Det var väldigt stor bredd skulle jag säga på träningen. Vi styrketränade, vi simmade, vi tränade ballett. Många olika delar.
För du simmar sådär i grupp, liksom synkroniserad.
Ja, solo, par och lag.
Otroligt. Jag själv gillar ju att simma. En av de senaste sakerna jag gjorde var att simma mellan Grekland och Albanien. Men så jag håller bara på med så här äventyrliga, jobbiga saker. Men konstsim är ju så här otroligt. Det är ju allt. Det är både vackert och fysiskt.
Ja, och en av utmaningarna är ju att det inte får synas hur jobbigt det faktiskt är.
Mm. Jag brukar alltid fråga hur många steg man går om dagen till våra gäster. Mm.
Jag ska kolla hur det ser ut idag. 7800 so far.
Det är ju väldigt bra eftersom du har ganska lång tid av dagen kvar på det. Kommer du upp i 10 000 då?
Ja, det gör jag oftast. Jag brukar ligga på mellan 9 och 12 000 steg om dagen. Men då antingen så är jag ute med min hund, eller så är det så att jag åker pendeltåg och går en bit till jobbet. Nu när du ändå säger hund, vi ska ju prata lite om trender. Jag tror ju att det där med att hund är en av de mest hälsosamma saker man kan hålla på med. Men jag har inte sett någon sån bokutgivningstrend, även om vi köper fler och fler hundar. Det är fler hushåll som har hundar idag än vad det varit tidigare. Kommer det att komma, eller?
Ja, jag skulle tro det. Tyvärr så tror jag kanske att de första böckerna vi kommer se och behöver är ju de här första hjälpen för alla pandemihundar. För jag tror kanske tyvärr att många har köpt hund lite för snabbt och nu, ja, hundarna socialiserades inte under pandemin som de behöver under första åren heller, så att jag tror kanske att det är först det vi får se, men jag håller med, jag tycker också att hundar känns som en hälsoinvestering.
Det är ju sällan man har någon som är så oförblommerat glad över att se en. Och har man tonårsbarn så är det motsatsen till den reaktion man får av sina barn.
Men bra för tonårsbarnen tror jag, för om de är sura på mamma så är de ändå glada och lyckliga med hunden.
Vad är annars trenderna? Vad är den, om du skulle säga en enskild stor trend eller största trenden inom hälsoboksområdet?
Det är helt klart psykisk hälsa idag.
Är det också en pandemieffekt?
Den började innan skulle jag säga. Om vi tittar 5-10 år tillbaka i tiden så när man pratade hälsa så pratade man kost och träning mer eller mindre. Och sen så småningom så började det där utvidgas till man började prata sömn, relationer och så vidare. Och sen tror jag kanske tyvärr i takt med att vi har upptäckt att det är fler som mår dåligt och som söker hjälp, så tror jag att den psykiska hälsan eller ohälsan har tagit plats på scenen. Och under pandemin tror jag också att vi var många som hann fundera och reflektera mycket mer, och på så sätt tror jag att det har drivits på där.
Jag har haft många psykiatriker i den här podden, en psykiatriker som programledare också när vi startade, och de tycker ju att vi, om man ska hårdra vad de säger, så tycker de att alla människor är lite för håpiga, bara borde skärpa till sig lite, att personer kommer till deras mottagningar som egentligen inte har något där att göra. Så att de tycker ju att ja, men det är den här vardagsmå lite dåligt som har ökat, inte det man menar egentligen med psykiatriska sjukdomar. Och så finns det ingen riktigt någonstans att gå med de här. Är det det du ser också? Är det liksom det vardagliga jag mår lite dåligt som ökar? Eller vad är det?
Ja, jag vågar inte ge mig in på några siffror eller så. Det är inte mitt bord. Men ja, jag tror det. Och jag tror att det är där vi också kanske främst kan hjälpa till med böcker. Jag tror att samhället ser ut så idag att vi mår dåligt. Kanske, ibland kan man tycka att det känns lite bortskämt, men det hjälper ju inte de människor som mår dåligt. Jag tror att genom att bidra med kunskap och förståelse för det här så kanske vi kan hjälpa till. Vi gav ju ut Depphjärnan för unga av Anders Hansen och Mats Wernblad här förra året, och den tycker jag ger en så bra förståelse för att det faktiskt, det är fullt normalt att må dåligt, att vara orolig, att ha ångest, att det är en del av livet. Det kan jag kanske tycka också när jag ser på mina egna barn, att de har nog inte riktigt greppat det. De kanske har haft det lite för bra, och sen nu plötsligt så är det väldigt mycket också där ute i världen som jag tror att också når in till dem, miljöhot och pandemi och ekonomin, som de har nog kanske varit ganska oförberedda på det, och delvis vi också här i Sverige som har haft det relativt bra.
Dessutom Siri Helle, gav inte du ut henne, som är psykolog som var så här KBT till vardags på något
Känslofällan
sätt.
Gav vi ut för drygt ett år sedan.
Funkar sådana böcker också? Som är...
Ja, den har varit en riktig psykologi-självhjälpsraket får jag säga. Men den är ju inte där för att hjälpa de som har svårast, och de personerna ska såklart söka annan hjälp. De ska inte läsa våra böcker, de ska söka ordentlig hjälp. Men den tycker jag är en väldigt bra påminnelse för alla oss som också kanske ibland går och gnäller lite för mycket eller mår lite dåligt då och då, känner att jag tror att jag skulle kunna må bättre, men jag vet inte riktigt vad det är som skaver.
Och förutom det då, psykisk hälsa eller ohälsa, vad är trend nummer två?
Kopplat till det så skulle jag säga existentiell hälsa. Och också tror jag beroende på i pandemi, krig, hela det här, att det liksom, vi lyfter ett steg till. Det tror jag att vi kommer få se mycket mer om. Jag tycker att det snackas om stoicism och filosofiska frågor på ett sätt man inte har gjort förut. Och att det just görs det inom hälsoområdet, för utan det, precis som psykologi, har det legat lite vid sidan av på något sätt.
På något sätt, som är en egen kategori. Ja,
men vi plockar in det i hälsoområdet på ett tydligare sätt nu.
Som då handlar om, hur ska jag egentligen leva mitt liv? Vad ska jag förhålla mig till för moralisk riktlinje? Eller hur ska jag agera? Och i de här två, om du tidigare var mer av hur ska jag optimera, hur ska jag må bättre, så är det nu från en lägre nivå. Hur ska jag stå ut med det jobbiga, hur ska jag hantera de besvärliga bitarna i mitt liv?
Det låter som vi är lite så här ett deppigt folk, eller är det...
Ja, jag vet inte om det är vi som är deppiga eller om det är hela världen som är deppig.
För det här är trender som finns i andra länder också.
Ja, jag tycker att det man ser i Sverige brukar man ofta se i alla fall i andra västländer. Tyskland, England, USA och så vidare.
Ligger vi före eller hänger vi på andra trender?
Det är lite olika faktiskt. Ibland ligger vi före. När det har gällt träningstrender tycker jag nog att vi ofta har legat före. Så här, Sverige är också ett ganska litet och smalt land. Många andra länder har mycket bredare hälsoutgivning på gott och ont. Man plockar in mer kanske förebyggande hälsa, funktionsmedicin, också alternativ medicin på ett helt annat sätt
som
än vad vi
typ
gör i Sverige.
Ayurveda eller...
Ja, och det finns det ju böcker på i Sverige också, men det finns ju andra smalare ämnen också som kanske får större utrymme i andra länder. Så...
Vad skulle det kunna vara? Jag tänker ändå så här, andningsteknik har ju också kommit lite i Sverige som man tyckte var lite exotiskt, men hur
ja,
man ska andas.
Och... Ja, tydlig bok om lymfsystemet, lymfantrender och sådana smala trender som kanske inte har så mycket vetenskap bakom sig än. Nu ska jag vara osagt, jag har inte koll på lymfsystemet så att jag kan uttala mig helt så, men Sverige är lite försiktigare på så sätt, och det har ju också varit en del debatter, så där, vem får säga vad, hur får vi säga det? Så att,
ja, det tänkte jag slänga in här faktiskt. För några år sedan så skrev du till och med en debattartikel om att de som skriver hälsoböcker och ger ut dem borde på något sätt få någon sorts godkänd stämpel. Det måste vara riktiga forskare och som kanske då tycker riktiga saker. Och det är ungefär att tycka som Livsmedelsverket eller de nordiska kostrekommendationerna och annat bör man inte publicera och hävda att det är forskning.
Mm. Som förlag är ju inte, vi funkar ju inte som en myndighet som ska ge ut den här typen av råd som Livsmedelsverket eller Nordiska näringsrekommendationer. Vi är ju ett företag som ger ut böcker, och egentligen får vi ut vad som helst. Nu vill vi ju inte göra det, utan vi vill ju ta vårt ansvar. Vi vill också vara med och bidra till folkhälsa på det sätt vi kan. Men vi ger ju inte heller bara ut böcker av forskare. Vi är inte där bara för att hjälpa dem med tredje uppdraget. Även om jag gärna gör det, så har vi en mycket bredare utgivning med mer också ren inspirationsläsning och så vidare. Så att det här gäller ju då en lite mindre del av vår utgivning. Och om vi får tillgång till fler faktagranskare, det är ju bara jättebra. Det tror jag att alla förlag är glada för. Men om det sen ska vara ett råd eller en grupp människor som också har makten att sätta en stämpel på, det känns ju ytterst tveksamt. Vilka ska sitta i det där rådet? Kommer de kunna täcka alla områden vi har? Och så vidare. Och det här med stämpel är ju... Då går man ju också in på det här med yttrandefrihet och så, vilket blir en helt annan fråga. Så ja till att vi får bättre tillgång till faktagranskare som kan och vill vara med. Men sen för mig handlar det mycket, mycket mer om att uppmana mina författare och vara tydliga med hur pass vetenskapligt grundat det är, eller är det deras egna åsikter. Den biten är mycket mer central, tycker jag.
Mm. Ja, jag tycker det är självklart såklart att man som ett förlag måste få ge ut de böcker man själv tycker är. Sen så visar ju de senaste åren, det här är ju bara några år sedan, och då var det fortfarande kontroversiellt att påstå att man kanske borde svänga över mot en mer fett är bättre än kolhydrater diet, eller att fasta eventuellt kunde vara bra. Det var inte jättelänge sedan som fasta beskrevs som någonting nästan farligt, och nu är alla mer eller mindre överens om att det inte alls farligt, även om den traditionella forskningen när det gäller fasta fortfarande inte riktigt finns där, för det tar väldigt lång tid innan man har gjort så många studier, och det är väldigt svårt att göra studier enligt det sätt man ska göra dem på när man har två likartade grupper som under en lång tid ska då kunna jämföras med varandra.
Och just det där är är ju någonting av det mest spännande och det svåraste tycker jag inom hälsoområdet, att det faktiskt är svårt att forska på hälsa, för dels är det ju ofta hela livsstilen som spelar roll. Vi kan ju inte låsa in människor och kolla bara en parameter, så att hela livsstilen spelar roll. Det finns inte så mycket ekonomiska incitament till att forska på broccoli eller blåbär och så vidare. Mm. Och ofta är det ju så att man vet att A och B sker samtidigt, men inte nödvändigtvis att A ger B, som den här klassiska med att på sommaren så drunknar fler barn och det säljs mer glass. Det betyder ju inte att det är glassen som orsakar drunkningsolyckorna. Så att det gör ju att mycket ligger lite öppet för tolkning också. Och många som skriver böcker eller uttalar sig eller jobbar med det här på andra håll, de är tvungna att titta på de studier som finns. Ibland är det små studier, och jag tycker inte det i sig är ett problem att uttala sig utifrån dem. Problemet är när man inte är tydlig med vad det är man lutar sig mot.
Det kom ju ut en bok som jag tror att du förlade också ganska nyligen, som vänder sig lite mot den här bantningshetsen. Stina Wolter har fått på något sätt ge ansikte åt boken och debatten. Där då vissa tycker att, ja, men genom att säga så legitimerar ni dem som då lever osunt och blir tjocka. Och sen så finns det då andra sidan som Stina Wolter lite grann försökte stå för. Ja, men man kanske måste acceptera sin kropp som den är. Mm. Och den kritik och ibland till och med förakt man blir utsatt för är mycket värre än de extra kilorna man släpar runt på.
Mm.
Vad säger du om den diskussionen?
Ja, men jag tyckte att diskussionen missade en viktig poäng, och det är att Erik Hemmingsson, som medförfattare och forskare på övervikt, var väldigt tydlig med i boken att övervikt kan ge ohälsa. Ja, det vände han sig inte emot, så att det är väldigt tydligt. Men det de vill lyfta är ju precis det här du säger, att stigmatiseringen och mobbningen är kanske ännu värre, för så länge människor känner sig utsatta, kränkta och så vidare, då är det väldigt svårt att ge dem hälsoråd och viktnedgångstips och så vidare. Och jag tror inte att det finns tjocka människor som inte vet att de är tjocka, och som i princip inte heller några som inte önskar gå ner i vikt. Så det är inte riktigt där problemet är. Och att om vi då bara piskar på med BMI eller vikthets, då blir det fel. Vi måste nog börja i en annan ände, och det är det som Stina och Erik vill lyfta. Och jag tror att läser man hela boken så förstår man nog det, och det är väldigt svårt att tycka någonting annat än att det ser förfärligt ut idag, och vi måste göra någonting åt det här, för annars kommer också människor bara bli tjockare och tjockare, och det är ju på samhällsnivå är ju det ett problem.
Det har ju då, apropå både den här boken och diskussionen innan om huruvida man kan man påstå vad som helst, men det har ju kommit ut en del böcker som då, för någon som heter Ät enligt din blodgrupp eller ät på, alltså saker som då sen har kritiserats, ja, men det finns inget sånt, eller man kan inte göra det. Finns det lite så här snabba pengar i branschen som gör att man släpper igenom olika böcker med lite roliga påståenden som det kanske kan ligga något i eller inte?
Mm. Nu kan jag bara prata för oss och hur jag tänker och
hur
vi tänker.
Jag förstår hur du tänker, men om du tittar på branschen brett, jag gissar att du har koll på hur utgivningen ser ut.
Det, alltså, om jag ska vara helt ärlig, så ligger det inte så jättestora pengar i bokbranschen. Då ska du sälja väldigt, väldigt bra om du ska komma dit. Och sen så, jag kan inte dra mig till minnes att jag har jobbat med en enda författare där jag inte har känt att den här personen vill verkligen hjälpa, den här vill bidra, hjälpa andra människor. Och anledningen till att jag jobbar med det jag gör, det är att jag också brinner för att hjälpa. Så det är utgångspunkten som vi brukar ha. Och sen så på förlaget så har vi ju processer för att försöka säkerställa det här. Jag pratar alltid med potentiella författare ordentligt i början om, lutar du dig mot vetenskap, hur ser den ut, råder konsensus, vilken typ av studier, är det egna åsikter, hur kan du vara tydlig med det och så vidare. Vi sitter i en förläggargrupp och diskuterar ärendena. Ibland går jag till en expert eller en sakkunnig utanför och försöker bolla. Sen har vi ett utgivningsmöte där vi sitter ännu fler och diskuterar det här. Så det är många turer, plus att vi också under redigeringen fortsätter att prata med författaren om de här utmaningarna och ifrågasätta, rådge och så vidare. Men det är ju också samtidigt författarens bok och text. Men vi uppmanar dem alltid till att vara väldigt tydliga och transparenta.
En sak som jag brukar fråga i början, det är ju hur gammal man själv tror att man kommer att bli om man lever så hälsosamt som man kommer att bli 100 år.
Inte på egen väg tror jag. Det är väl om tekniken utvecklas. Men jag vill tänka och tro uppåt 90 i alla fall. Mm. Jag har bra gener på mammas sida vad det gäller ålder. Inte lika bra på pappas, men...
Men för, jag frågar det, för det är ju också en trend utomlands. Jag har, tror jag, läst 3-4 engelska böcker om det här. Inte bara hur man ska leva längre, utan hur man ska bli yngre.
Ja, longevity.
Exakt, longevity. Och att man då... De strösslar ju med massor med kosttillskott som man ska äta. Jag fattar, men man kommer ju inte få i sig någon vanlig mat om man skulle följa de där schemana. Den senaste boken jag fick var verkligen ett så här kosttillskottsschema baserat på hur man då ska äta för att bli yngre.
Mm.
Är det något som kommer att komma i Sverige också? I kanske lite mer svensk, modest tappning då. Men det här är ju rätt stort i USA.
Min känsla är att det är mindre och mindre kosttillskott i böckerna. Att det finns färre och färre tips om det. Därför att det är också väldigt personbaserat.
Mm.
Så som jag uppfattar det behöver du ta reda på var du har brister för att ha nytta av de här tillskotten.
Det här är ju ett väldigt svensk syn. Och det säger alla svenskar. Det är tills äter man ordentligt så behöver man inga kosttillskott så... Men det är ju väldigt, i USA är det ju inte så. Dels äter ju många i och för sig sämre. Men där utgår ju råden från det här och det här händer i kroppen. Och om du tillför det här i en viss mängd så kommer det här och det här hända. Sen är det klart att det finns individuella nivåer på det. Men i princip så bygger det på en fysikalisk beskrivning av vad som händer med olika celler eller olika hormoner eller enzymer som då tillsammans påverkar vårt åldrande. Och då kan man genom olika typer av... kosttillskott på olika sätt förhindra eller förbättra eller göra långsammare eller snabbare eller vad man nu vill ha för effekt på just den här.
Men där tillkommer ju också att de kanske rekommenderar olika typer av kosttillskott ihop, då ska man veta hur de funkar tillsammans. Så att om författare kommer till mig och vill ha tydliga rekommendationer om kosttillskott med i boken, då är det verkligen en sån sak som vi bollar och diskuterar, låter kanske någon ytterligare faktagranskare eller så titta på.
Men nästan alla de här böckerna som bygger på att man ska då leva längre genom att försöka föryngra sig själv hela tiden, eller förhindra kroppens åldring, naturliga åldrande process, bygger ju på att man måste... Bortsett från det att du ska sova och träna och äta rätt, så bygger du på att du ska göra eller förhindra saker.
Mm.
Men den trenden har inte kommit till Sverige då, för den kräver ju massa tydliga, så här, det här ska du äta. Eller?
Ja, jag har svårt att se att det verkligen skulle slå i Sverige om att vi är försiktigare, vilket i det här fallet är det kanske bra.
Mm.
Så.
Eller inte, om kan äta sig till
precis,
evig ungdom.
Det, så här, det beror ju också lite på om de säger att det är blåbär och hallon du ska äta för att uppnå evig ungdom. Då är det ju bara att prova. Det är en helt annan sak om vi pratar kosttillskott.
Ja, jag är ju värdelöst på att lägga alla de här olika namnen på minne. Men det kan ju typ vara just någonting som är ett ämne som finns i det här blå eller röda skalet som finns på vindruvor eller blåbär eller så. Just det ämnet, men då måste du äta liksom 3 lite blåbär om dagen, och det är inte riktigt realistiskt att göra.
Nej.
Så istället tar du det här kosttillskottet som innehåller ett koncentrat och det här som har just den här effekten.
Men det är lite vanskligt. Jag tänker på för några år sedan var ju antioxidanterna hypade och det såldes ju jättemycket tillskott. Jag vet inte hur mycket man fortfarande säljer, men idag diskuteras ju istället den här risken med antioxidanter just i tillskottsform för att det kan driva på cancerceller och så vidare. Men medan den inte finns om du äter maten där de här antioxidanterna finns. Så att... Ja, det är ett område som jag förhåller mig lite försiktig till.
Jag förstår. Mm. Så det är inget du tror på som trend?
Det kan ju trenda även om det inte utkommer i bokform, såklart.
Att man läser på andra eller lyssnar på poddar?
Ja, och framförallt det här att man vill vara frisk och pigg länge. Det är ju ett ämne, det har funnits med i flera år och jag ser ingen riktig hejd på det, utan det tror jag verkligen fortsätter.
Ja, men det jag tänkte på var den stora skillnaden. När man läser om det här i Sverige så är det så oerhört präktigt. Då är det de vanliga råden. Så ät hälsosamt, sov, rör på dig och sen möjligen ät lite mer grönsaker. Medan i USA är det väldigt amerikanskt.
Ja, och där kan de byta stamceller och allt
möjligt.
Ja,
det är mer hardcore.
Ja. Finns det något annat då? För några år sedan kom det mycket så här skönhetsböcker. Jag har någon bok som heter Stora hudbibeln hemma och sådär. Mm. Säljer sånt eller är det för smalt?
Jag tror att det sålde ganska bra för ett par år sedan. Nu tycker jag att det har lugnat ner sig lite mer.
Vi är mindre. Mm. Vi är mer andliga, mer psykisk hälsa, mindre ytliga då.
Ja, jag tror fortfarande vi är lika ytliga, men det där finns ju också i magasin och överallt ändå att ta till sig. Sen är det som att det går lite cykler i bokform. Det ges ut 10 böcker på ett ämne, sen behöver ämnet pausas ett tag och så kan vi ta upp det igen. Så kan det ju också se ut. Men det kan förstås ligga någonting i det du säger, att vi har riktat blicken mer inåt också.
Men för under pandemin, vi gjorde till och med ett program om det, så ökade ju antalet personer som gjorde skönhetsoperationer. Det ökade, och det var inte bara en myt utan det var sant. Man omsatte mer. Och det fanns ju fler förklaringar till det. Dels att man kunde göra det för man var hemma och jobbade, och också den här då, men man såg sig själv i typ spegeln 7 timmar om dagen genom att titta på Teams-möta. Och män opererade sig mer än vad de hade gjort tidigt. Så att, det är ju parallellt, och samtidigt mådde vi alla lite dåligt. Så att de där sakerna kanske ändå hänger ihop på något sätt. Alltså både yta och inre.
Ja, säkert. Men jag hoppas och vill ju tro att vi ska komma bort från det där och att det blir mer inre hälsa och hälsa på riktigt. Inte viktnedgång eller bort med rynkor och så vidare. Men,
En annan sak som exploderade under pandemin, det var ju det här att vara ute i naturen. Det har inte jag sett så mycket böcker om, att man mår så mycket bättre. Det finns ju det här att naturbada, och liksom rulla runt i skogen och krama träd och sådär.
Vi gav ut ett par böcker på temat, men de har väl kanske inte blivit några riktiga raketer. Jag vet inte om det är för att man inte vill sitta hemma och läsa böcker om det, utan man vill ut och uppleva. Men sen ska jag också säga att under pandemin, vi hade mycket tid att tänka och känna, men det var ju inte blomstertiden för hälsoböcker. Jag tror upplevde snarare att det var lite tvärtom. Jag tror att det var för mycket med sjukdomshotet i och med pandemin och det här. Jag tror inte riktigt att man orkade, även om det var viktigare än någonsin kanske att ta hand om sin egen hälsa, så upplevde jag att det faktiskt gick lite ner det intresset.
Vad intressant. Annars skulle man ju tycka att man just ville läsa om hur håller jag mig frisk.
Men jag tror att det kanske blev för mycket att hantera. Och då kanske man hellre gick ut i naturen med hunden än och satte sig och läste hur man kan göra för att själv optimera.
Men visst exploderade ljudböcker under pandemin i varje fall?
Det har gått starkt uppåt.
Och det gör det fortfarande?
Det har stannat av, och det var främst skönlitteratur, ska jag säga. Jag tror också man har sett på mönstren, för de följer ju lyssningsmönstren, och normalt sett är det liksom pendlingstid det lyssnas med, men under pandemin så spreds det där ut och blev mer. Vi hade mer tid att lyssna på böcker helt enkelt och läsa, för det gick ju bra för alla böcker i princip under pandemin.
Och nu kan ni se det, att livet är tillbaka på det normala nivåer genom hur folk lyssnar och läser. Det är lite sorgligt.
Ja, man hade ju hoppats att folk skulle fortsätta i samma höga takt och nivå såklart.
Jag tyckte det var fantastiskt. Jag tycker dessutom ljudböcker är så bra, för man kan dra upp farten på dem. Jag är sån här som kan lyssna på faktaböcker på 3 gånger speeden.
Ja, jag kan bli lite stressad. Det beror ju på vad det är för fart från början, så att säga.
Vem är det som köper hälsoböcker? Låt mig gissa, kvinnor mellan 30 och 50. För det är de... Kvinnor mellan 30 och 50 gör allt.
Ja.
De är målgruppen för allt.
Det har du rätt i. Vi har ju faktiskt inte riktigt någon bra statistik på det, men det är så vi brukar säga, och jag tror faktiskt att det stämmer när det gäller merparten av hälsoböckerna. Sen tror jag att de böcker vi har gett ut som är lite mer så tydligt populärvetenskapliga, Hjärnstark, 24-timmarskoden och så vidare, kanske drar lite mer åt en manlig målgrupp också.
Men annars är det mer kvinnor än män. Är det kvinnor som är författare också, eller är det mer jämnt?
Nej, det är nog ganska jämnt. Och jag vet inte om det ligger någon sanning. Jag tror tyvärr att det gör det i det här gamla att böcker skrivna av kvinnor läser kvinnor, böcker skrivna av män läser både kvinnor och män. Så vill man ju inte att det ska vara, men det är ju risk för att det är så. Men jag tror att det här gäller för de flesta böcker, att det är fler kvinnor än män som köper böcker. Dock, det senaste året så har vi ju sett flera lite mer så här traditionellt manliga ämnen på topplistorna. Som? Alltså det har med krig att göra och med ekonomi att göra och sådär. Och det beror ju på omvärlden.
Just det. Ja, Ryssland och Ukraina och den typen, säkerhetspolitik.
Mm.
Så det är så, män läser om säkerhetspolitik och kvinnor om den egna kroppen.
Ja, jag tror det, om man får vara lite så generell. Men med det sagt, jag har inga siffror med mig på det här.
Om du har en så här drömbok som du skulle vilja få ge ut, som du inte har fått manuset till ännu, men vad skulle det
alltså
vara?
Den här, jag tycker inte om den här frågan, den får jag ju ofta. Ja, och nu har jag jobbat med det här i 19 år och det där ändras hela tiden. Vi har ju precis här om veckan gett ut Emma Frans, och hon är en sån författare som jag har följt under väldigt, väldigt lång tid och verkligen tyckt om hennes folkbildande insatser. Så det är i alla fall en drömbok jag har fått göra.
Det är den som handlar om varför man inte riktigt ska tro på experter.
Mm, eller när eller man ska och när man inte ska.
Ja, för jag hörde henne på radio häromdagen prata om det.
Ja, den är väldigt spännande och bra allmänbildning. Den borde alla läsa.
Maria Borelius har gett ut flera böcker. Hennes första bok i den här antiinflammatorisk, både gjorde ju att det blev ett ord som alla började använda, men blev också en bestseller i Sverige. Henne har du i ditt stall också nu, eller hur?
Vi har gett ut två böcker tillsammans. En kokbok och sen 12 veckors... Hälsorevolutionen var du syftade på först. Så vi hade det 12 veckors program som hon själv körde när hon ställde om sin livsstil. Därför att det har väldigt, väldigt många frågat henne efter. Hur gjorde du exakt? Vad åt du? Hur tränade du? Så det har vi gett ut.
Och det är nästan, det är lite sånt som man kan få i veckotidningar, men det har ni gjort i en ordentlig bokform. Så här gör du för att komma igång.
Ja, men däremot så har vi varit försiktigare i övrigt de senaste åren. Tidigare gav vi ut många praktiska träningsböcker. Mm. Det funkar i princip inte längre, för det finns tillgängligt på nätet och så vidare. Så att jag tycker att det verkar som att man vill förstå hur kroppen funkar och vad som händer. Då kan man också ta de praktiska råden, men det handlar mer om att förstå kroppen många gånger idag.
Mm. En bok som jag inte riktigt har sett, det är så här hardcore styrketräningsbok för tjejer.
Jo, det har vi ju haft, tycker jag. Jag har jobbat med Olga Rönnberg i många år och hon har gett ut flera.
Ja, fast hon är ändå så här, så blir du snygg efter du har fött barn.
Alltså, nej, nu har du inte hängt med riktigt.
Nej, det kanske jag inte har gjort. Det var ett tag sedan jag födde mina barn.
Jag tycker hennes styrka för kvinnor är ganska hardcore. Men, men den har ju också några år på nacken. Och nej, men jag tror det har att göra med att jag tror inte att vi skulle nå ut tillräckligt mycket. Det är ju svårt att få ihop ekonomin när man gör en bok, och inte minst när man också ska fotografera, formge och så vidare. Så vi måste ju räkna hem det där.
Vem måste en bok sälja i då för att det ska liksom bli lönsamt? Om man gör en sån här påkostad.
Ja, det är svårt att säga generellt, men vi behöver ju också ha... Vi vill ju kunna ge ut vissa smalare böcker, då behöver vi ha andra som säljer mer för att det ska finnas en balans och ekonomi. Men vi lägger också väldigt, väldigt mycket jobb på våra böcker. Vi lägger ner mycket kraft och energi och resurser i dem, och då kostar det ju att ta fram dem. Så att jag vill inte ge några exakta siffror, men det är ganska många böcker och... Ja, ibland kan jag ju önska att vi kunde ge ut mindre och smalare böcker också. Å andra sidan så är det ju när man lyckas och säljer större volymer som vi verkligen når ut och kan hjälpa människor.
Märker du det? Får du sådana brev eller reaktioner från personer som läser en bok och faktiskt lyckas förändra sitt liv? Eller?
Det händer. Ibland får vi faktiskt fysiska brev till redaktionen, men oftast är det ju människor som säger det till en när de vet att man har jobbat med boken. Men framförallt är det våra författare får mycket feedback, tycker jag, som gör att man blir glad. Och då känns det ju som att vi gör någonting viktigt. Sen har ju vi också som stort förlag chansen att göra mer än så. Vi har ju till exempel på Bonifacta tillsammans med organisationen Screen tagit fram lågprisutgåvor av till exempel Järnstark Junior, som har gjort att vi har kunnat nå ut, jag tror att det är nästan 130 000 exemplar i svenska mellanstadieskolor, där vi också har gjort lärarhandledning för att de ska kunna jobba med det. Och vi har flera sådana exempel, och då känner man ju verkligen att man kan hjälpa till och bidra.
Ja, vad kul. Nu bara jag sitter och tänker på, jag sitter i styrelsen för en svensk klassiker och vi har något som heter Skolklassikern som vi också jobbar med helt ideellt, som är typ samma sak.
Ja.
Hur man gör en klassiker men i sin klass.
Ja.
Som man tillsammans hjälps åt och under vintern då
ja.
Åka skidor eller skridskor och så lägger man ihop det så det blir ett vasalopp
ja.
Och så simmar man och cyklar. Och
allt
så.
Som gör att det kan bli lite roligt eller att man förstår så att man där hittar motivationen är ju bra.
Om man skulle vilja skriva en hälsobok, nu kanske du absolut inte vill svara på den här frågan för du drunknar redan i massa piffiga förslag, men om man nu sitter och lyssnar på det här och bara, ja, sån bra idé, vad gör man då? Skickar in ett synopsis till dig?
Antingen kan man gå via vårt manussystem som man hittar på vår hemsida på bonnierfakta.se eller så mejlar man helt enkelt till mig. Och så tar vi det därifrån. Men jag vill ju gärna då ha en tydlig pitch.
Mm.
Jag har tyvärr inte tid att boka möten med alla som ringer eller mejlar och vill ha ett förutsättningslöst möte. Så, utan jag kommer behöva lite mer för
man
att kunna...
Man ska ha hisspitchen färdig eller i skriven form, hisspitchen?
Gärna, men man behöver i alla fall ha en tydlig idé om vad det är man vill så att vi kan hjälpas åt att utveckla den. För vi är ju med och utvecklar mycket, men man måste ju... Vi får in ganska mycket och vi behöver vara ganska hårda för vi ger inte ut så himla många böcker. Så att vi måste vara hårda och lite snabba och desto starkare hisspitch du har desto större chans att komma igenom det första filtret som tyvärr måste finnas där. Jag önskar jag hade tid att träffa alla men det går ju inte.
Vi ska få börja avrunda men en sak som jag har tänkt på det var ju otroligt hippt med kokböcker för ett antal år sedan, alla kända människor skulle ge ut kokböcker och det var nästan lika fint som att få ha ett sommarprogram att få ge ut sin egen kokbok. Har de här hälsoböckerna, har det tagit över eller lever de här trenderna parallellt?
Kanske lite. Jag tycker både kokböcker och hälsoböcker är fortfarande starka. Men så som samhället ser ut idag behöver vi ju tyvärr hälsoböckerna. Och det finns någonting i det där med att det är lite statusmarkör att vara hälsosam, tror jag. Vilket kanske inte är en jätterolig och bra trend egentligen, men den finns där och vi ser den. Så ja, det finns nog en sån liten förskjutning.
Nu ställer jag en fråga som bara beror på mitt eget intresse. Jag håller på med så här saker. Jag går upp på toppen av Kilimanjaro. Jag simmade mellan Grekland och Albanien. Jag åker konstiga lopp. Jag åkt längdskidslopp i Australien och sådär. Alltså den här mer typen av äventyrlig träning. Eller träna för att du ska kunna göra sådana saker. Jag har inte hittat en enda sån bok.
Nej, det är nog lite dåligt med sådana böcker. Och det tror jag beror på att ni är ganska få fortfarande som gör det här.
Men jag tänker att man kan läsa om det utan att man har gjort det själv och bara tänka, shit vad kul att göra detta.
Ja, en upplevelse i bokform, absolut.
Och vi får inspiration, ja. Tänker jag.
Vi får in en del sådana förslag, men det är ju också så att det är ett stort brus där utifrån och genom där så är det en fördel om du till exempel har en plattform redan, då är det mycket lättare att nå ut och kan vi hjälpa
dig. Jag föreslår inte att jag ska skriva jag bara vill läsa en sån
bok. Du som är potentiell författare här. Men
jag vill hellre ligga i soffan och läsa om någon som...
Ja. Och det är så många liksom checkboxar som helst ska vara klickade för att vi tror att vi
att
kommer
det ska
nå ut.
Och göra det.
Men vi kanske ska kolla på det.
Ja, men vad bra. Med det tror jag vi slutar om inte du vill slänga in någon sista...
Jag kan kasta in några till trender jag ser om
du vill. Ja, gör det. Vi tar en sista trendlista innan vi slutar.
För det första så är individen i centrum. Individuell hälsa, wearables och personliga träningsprogram, kostprogram och så vidare. Ja. Det är väldigt, väldigt starkt. Allting ska vara anpassat efter dig. Det här vi har varit inne på, vad säger vetenskapen, är viktigare idag än någonsin i Sverige, tycker jag. Protein i fokus, både hur det funkar i din kropp men också hur det är med det här miljön. Är det verkligen bättre att äta sånt som har odlats där man har skövlat regnskogar för att kunna odla det och så vidare? Det tror jag vi kommer få se mycket mer av.
Och då alltså, du ska äta protein med rätt typ av protein. Och då kan det kanske vara gräsbetande djurprotein istället för... För att du...
Jag tycker jag ser fler och fler som hävdar i alla fall att om du äter gräsbetat svenskt kött så kanske det är bättre än en skövlad regnskogsodling någonstans.
Just det, eller vilt till och med.
kvinnohälsa, sexuell hälsa och hormoner i alla former.
Just det, det var bra att du tog upp det. För det tycker jag det har kommit ut hur mycket böcker som helst. Så här, med titeln vulva eller så. Där man pedagogiskt går igenom allting om kvinnors underliv på ett sätt som man inte kunde läsa om förut.
Nej. Jag har också noterat många sådana böcker. Vi har ingen sån, men jag har sett det både i utland och nu i Sverige.
Ja, det är också en trend som kommer utifrån.
Ja, det tror jag nog att det gör. För det har jag sett på mässor jag har varit på under några års tid nu.
Och det tror jag faktiskt är så unga personer som går i bräschen för. De som började prata om mens väldigt mycket, de går nu över till att läsa den här typen av böcker också.
Och är mer öppna för att prata om det också. Ja, det tror jag med. Jag tycker också att sömn är ett ständigt återkommande tema. Det här med cirkadiska rytmer, du ska äta en viss tid på dygnet, vara noga med exakta klockslag och så vidare. Det känns som att det fortsätter puttra på.
Är allt det här en reaktion på att vi lever i en tid där man egentligen kan göra saker precis när och hur som helst? Man kan äta mat när som helst, man kan sitta och jobba på natten. Vi vill desperat ha ordning och reda i våra liv, och då måste vi läsa en bok om hur vi ska få tillbaka den här ganska naturliga sättet att leva på. Det vill säga gå upp på morgonen.
Ja, jag tror att vi behöver ordning och reda i vårt liv för att kroppen ska må bra. Och det är ju det vi har liksom, med alla möjligheter så har vi slutat göra det. Vi är alldeles för stressade, vi sover inte som vi ska. Och då någonstans ger det utslag i ohälsa, och då behöver vi så här plocka tillbaks. Egentligen är mycket av det här sunt förnuft. Men det är också väldigt spännande att se nu, vad har man kommit fram till? Och vad vet vi om kroppen? Vad säger forskningen? Tycker jag i alla fall. Genvägar till hälsa.
Det är de så här, life hack, den fick jag här dagen också.
201 hälsohex kanske fick.
Ja, precis. Den har jag inte hunnit läsa.
Nej, och den av Sofia Ståhl, den är ju faktiskt också ett bra exempel på när vi inte lutar oss mot vetenskapen, utan det är ju hennes samlade erfarenhet som hon berättar om och inspirerar till där. Det är ju en typ av genväg, och det har ju också med att göra med att vi hinner liksom inte ta hand om oss i vardagen, och då vill vi ha, vad får jag mest effekt av på kortast tid? Det tror jag att vi kommer leta ännu mer.
Det är lite
efter.
Som 24 timmars kroppen, fast den var mer manlig, tänker jag. Ja, men det är också samma sak, genvägar till.
Ja, och det har vi väl alltid velat ha, men nu mer än någonsin.
Jag fick också när jag fyllde år i vintras en bok om blodsocker och i födelsedagspresent tillsammans med en stor flaska vinäger. För man ska nämligen dricka vinäger.
Passa tänderna.
Ja, hela tiden innan man börjar äta något. Ja. Är det också en sån här grej, blodsocker?
Jag tror det. Jag trodde ju faktiskt, om jag ska vara ärlig, att den trenden var överspelad. Jag var ju med när Fredrik Paulun gav ut allt om GI för en här massa år sedan. Och sen har vi pratat blodsocker så länge att det kändes som att nej, det där är inte människor intresserade av längre. Men som du säger, ja, det är ju den här boken Glukosrevolutionen som har kommit och verkar ha
blivit jättestor.
Ja. Så det är spännande.
Hade du ytterligare någon trend?
Ja, men bara såna här små saker. Lymfan och bindväven nämnde jag tidigare. Och nervsystembalansering, som jag inte vågar mig in på att förklara vad det är, för det har jag inte riktigt koll på. Men det är såna här små intressanta saker ändå som du pratas om, men som kanske är lite för små och för obeforskade för att göra bok på ännu.
Just det, men sammantaget är ju det lite så osteopater håller på med det, som då är en yrkesroll som inte har legitimation i Sverige. Det är inte ett legitimationsyrke, i de flesta länder är det ju det, men inte i Sverige. Och det är ju lite så ayurveda, då håller man på att massera lymfan och sådär. Så det är ju lite icke-traditionell
och funktionsmedicin vård. Ökar ju i Sverige. Det finns ju många fler nu funktionsmedicinska kliniker som också drivs av läkare, alltså skolmedicinska läkare som också har läst funktionsmedicin. Och det tror jag också är, åt det hållet kommer vi nog gå, liksom många andra länder redan har gjort.
Ja, men vad spännande. Vad roligt att du tog dig tid och komma hit.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket.
Tack.